Vår beredskap är god.
Ja, hej och välkomna till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet Ledare. I studion här med mig så har jag Amanda Wåhlstad.
Hej.
Johan Victorin.
Hej.
Patrik Oxanen.
Hejsan, hejsan.
Och på länk från ett grått Falköping har vi Annika Nordgren Kristensen.
Hallå,
hallå. Hallå, hallå. Idag så tänkte vi prata framförallt om Folk och Försvar som ju inleds på söndag och är i 3 dagar uppe i Sälen på Högfjällshotellet. Och podden kommer också att ta sig till Folk och Försvar, så vi kommer att göra ett antal poddavsnitt uppifrån Sälen och försöka möta olika gäster och diskutera de frågor som tas upp. Men först tänkte jag, vi kan inte undvika Iran som ju toppar nyheterna. När vi spelar in detta så har igår kväll Justin Trudeau, den kanadensiska premiärministern, förklarat att underrättelseuppgifter visar att den här flygplanet i Teheran, där bland annat 17 personer boende i Sverige var på flygplanet, förmodligen har skjutits ner av Irans luftvärn. Och det är naturligtvis oerhört dramatiska nyheter. Jag tänkte, Johan, du har bakgrund och kan en del om Iran. Vad är det som har hänt?
Nej, om vi backar ett år så är det ju så här att den amerikanska administrationen har utsatt Iran för en ganska tunga ekonomiska sanktioner. Startade i april. Vilket då har lett till att ekonomin har krympt med 9,5% under 2019. Och trots detta så har då regimen i Teheran ägnat sig åt att skjuta ner drönare på internationellt vatten. Man har anstiftat eller själva deltagit i ett anfall mot saudiska oljeanläggningar. Man har fört ombudskrig då i Irak med sina miliser. Och man har ju en båge egentligen i Irak. Man finns i Syrien och man finns i Libanon, i Hezbollah exempelvis. Så att trots den här trycket som man är då utsatt för, så har man då gått till motvärn så att säga, därför att man ur regimens horisont upplever det här som en politik för att byta regim i Iran. För det är det som är det överordnade målet, att sitta kvar.
Och om man tänker på den här själva händelsen med flygplanet, man vet ju inte riktigt vad som har hänt, men det här vapensystemet, det är ett ryskbyggt luftvärnssystem som Iran har. Vad betyder det att det är nedskjutet av, om det nu är nedskjutet av ett sånt system? Har det suttit en människa och tryckt på knappen, eller är det här ett vapensystem som skjuter ner flygplan lite som det vill självt, att det är autonomt?
Nej, alltså Iran köpte för många år sedan det här systemet som nu är aktuellt och som alla talar om, SA-15 från Ryssland. Och sen har man då diskuterat en uppgradering till det. Och den uppgraderingen skulle kunna innebära att man har möjlighet att skjuta alltså autonomt då, så att säga, med programmering. Och huruvida man har kommit dit och huruvida man har använt det är ju helt oklart för mig. Men ska man sitta där då som skytter och chef och befälhavare för en enhet som försvarar Teheran så att säga? Vi får inte glömma bort att det här skedde ju ett antal timmar efter man själv hade avlossat ballistiska robotar mot mål i Irak. Så att man hade en ganska hög beredskap. Då ska man ju så att säga identifiera det man skjuter på. Det är ju liksom en grundläggande regel egentligen. Och det finns ju rätt så mycket i den här karaktäristiken på det här flygplanet som inte stämmer överens med om hur ett vanligt attackmål uppträder så att säga.
Men om man jämför då med en kryssningsmissil och ett trafikflygplan, jag kan tänka mig väldigt stora skillnader mellan dem. Så ser man inte vad man skjuter på?
Ja, det ska man ju göra, därför att dessutom är det ju så att den här flygplanet, vad jag har förstått och kunnat se på flight radar, så hade den en fungerande transponder. Så det ska man också uppfatta förutom själva så att säga radarblippen, så man har egentligen dubbla så att säga säkerhetsarrangemang där. Och sen har man då den här som jag försökte säga där med att det kommer ett plan från Teheran som går liksom med en helt annan flygprofil, med en helt annan fart, på en helt annan höjd än vad då en inkommande robot eller ett attackflygplan har som kommer utifrån. Så det finns ju mycket misstag som har begåtts här. Men det är till syvende och sist då ett ansvar som åvilar Iran. Det är ju ingen olycka det här.
Patrik?
Nej, men det man kan också reflektera kring det här är ju, har den iranska regimen fullständig kontroll över sina styrkor, eller finns det de som har reagerat rogue? Och det är det som kommer att bli mycket intressant att följa nu i det som sker.
Mm. Amanda?
Det är ju intressant att se framförallt hur nedslagsplatsen har hanterats. Det har ju kommit rapporter från flera källor att man har använt bulldozers för att hafsa ihop rester av planet, och det är ju inte direkt normal procedur när man ska göra en forensisk undersökning efter en flygkrasch. Så själva har man ju uppenbarligen en ganska klar bild av vad som har hänt och vill inte att någon annan ska få det.
Annika, du som har en bakgrund liksom politiskt, att säga, hur tror du Sverige förhåller sig till detta just nu? Alltså, hur tror du politikerna resonerar, stat och riksdag, regering, så att säga, försvarspolitiken?
Ja, det har ju varit information till allra minst försvarsutskottet, säkert utrikesutskottet eller sammanslagningsutskottet om den här händelsen. Så man har gett och det under sekretess, så att det pratar man inte öppet om. Det verkar vara än så länge så att man håller tillbaka innan dess att man vet mer. Och det är väl generellt sett ganska klokt, även om det är klart att det börjar också höjas röster nu att man ska reagera starkare utifrån de underrättelserapporter som bland annat redovisas från den kanadensiska sidan. Så det blir ett tryck mot regeringen samtidigt som man har en effekt nu, tror jag, av att ha dragit för långtgående slutsatser i tidigare fall. Man är rädd att falla i olika falluckor kring det nu generellt i politiken. Men på ett övergripande plan, om man tittar vidare än den här just flygplanshändelsen nu, så kan man väl konstatera att det är väldigt mycket av vilda västern i agerandet nu mellan olika stater. Och det är en generellt sett väldigt dålig situation för ett mindre land som Sverige, som är väldigt betjänt av starka multilaterala avtal och att inte internationell rättsordning undermineras och så vidare. Så det är en vidare och en underliggande...
Hur tänker du med vilda västern? Kan du liksom exemplifiera så?
Nej, men jag tänker på att man eliminerar människor som har väldigt mycket på sitt samvete, ska vi vara helt på det klara med också. Men också att man uttrycker från amerikanska presidenten här någon slags önskemål om att slå ut kulturella skatter och så vidare, helt bortom allt som har med krigets lagar och så att göra. Och det är det jag, bara för att ta två exempel som illustrerar den här vilda västern, eller vad man nu ska kalla det, som då är den här generellt väldigt dåliga läget för ett land som Sverige utan bindande försvarsgarantier till och med andra.
Mm. Johan?
Ja, så får vi inte glömma bort heller att presidenten annonserade ju sin avsikt att ha nya ekonomiska sanktioner mot vad det pratas om då, rederier och metallindustrin, som ju kommer pressa regimen ytterligare under den kommande tiden som kommer. Så att de här spänningarna är absolut inte borta. Det är mycket oberäkneligt och därmed farligt.
Blir det något tredje världskrig?
Nej, det får vi verkligen inte hoppas. Och inte som en omedelbar följd av detta, det ska vi inte tro. Men återigen, tendensen över tid, om vi tittar lite bakåt och också försöker blicka lite framåt, om det fortsätter i den här, på den här vägen, då ska vi verkligen både se om vårt hus, men också arbeta starkt för att hålla i de institutioner och ordningar som vi är bekänta av, vi och många andra.
Mm. Men ett lite större regionalt krig skulle det nog kunna leda till. Det är inte omöjligt. Nu får vi inte glömma bort att Kina kanske då är i det här sammanhanget en motverkande kraft. För Kina har ju inget intresse av att handelsflödena, precis lika lite som Tyskland och Sverige har, att det liksom slås ur spel i den här regionen. Så att där kanske det kan finnas en så att säga, motvikt just nu.
Vi får komma tillbaka till Iran, vilket vi nog tyvärr kommer att få anledning att göra. Men som sagt, på söndag så börjar ju då Folk och Försvar i Sälen, som ju är lite av julafton för försvars- och säkerhetspolitiskt intresserade. Bara en liten bakgrund kring vad Folk och Försvar är. Folk och Försvar är alltså inte en statlig organisation. Det tror de flesta kanske att det är någon slags statlig konferens. Men det här är alltså en privat organisation eller en konfederation mellan olika föreningar. De grundarföreningarna, det är de stora folkrörelserna, alltså LO, LRF, Kooperativa förbundet, Svenska arbetsgivarföreningen, de politiska ungdomsförbunden från de demokratiska partierna, Riksidrottsförbundet och så vidare. Och tanken med det här från början då, när det grundades 1940, det var att samla människor kring en vilja att försvara Sverige. Och bakgrunden går tillbaka ännu längre i tiden, att i slutet av 1800-talet så var ju arbetarrörelsen pacifistisk. Och i samband med att Sverige och Norge delades upp, eller att Norge blev fria 1905, så var det en ganska hård konflikt i det svenska samhället mellan liksom, SSU och arbetarungdomar som inte ville ha krig, och ett etablissemang militärt och politiskt ofta som drev mot en krigssituation. Och såren av det där gjorde att under 10-talet, under 20-talet, så var arbetarrörelsen i Sverige väldigt pacifistisk. Och det här kulminerade i Ådalen 1931 när Försvarsmakten sköt obeväpnade arbetare i Ådalen. Och året efter det så fick ju socialdemokratin makten, och samtidigt mörknade ju läget ute i Europa. Och det här gjorde att ett antal personer som var ledande inom socialdemokratin bytte fot. Och den kanske viktigaste personen här var Torsten Nilsson, som var SSU-ordförande, och hans generalsekreterare Folke Thunberg, som insåg att man behöver, så att säga, få arbetarungdomarna att acceptera att göra militärtjänst, att försvara landet, och man måste få Försvarsmakten att acceptera att de här ungdomarna är med. Och tillsammans med en general som heter Gustav Petri så samlades de här personerna under 30-talet, och det kulminerade då i en konferens 1939 på Konserthuset i Stockholm, där man samlade då civila och militära för att bilda någon slags samarbete. Och det var det som sen blev Folk och Försvar. Själva organisationen bildades 1940 i juni, alltså 2 månader efter att Norge och Danmark blev ockuperat av Nazityskland. Och den samlar då alla möjliga organisationer, och det gör den fortfarande. Så allting från politiska ungdomsförbund till Röda Korset, till Rädda Barnen, till de frivilliga försvarsorganisationerna samlas alltså på den här konferensen för att diskutera försvars- och säkerhetspolitik. Och den här traditionen har man alltså genom skiftande tider, genom kalla kriget, genom andra världskriget lyckats hålla kvar. Och just den här konferensen som börjar på söndag då, den har sina rötter 1946. Så sedan dess så har man då haft Folk och Försvar. Inte i Sälen hela tiden, det är sedan 93, men man har haft det här, så att säga, under hela den här tiden. Så att det här är en slags mötesplats för både säkerhetsförsvarspolitiskt intresserade, men det är också en samlingspunkt för alla de stora folkrörelserna kring försvaret. Och den viktiga markeringen här som man insåg på 30-talet, det är ju just att försvaret är hela folkets angelägenhet. Det kan aldrig vara bara statens angelägenhet, det kan inte bara vara militärens angelägenhet, utan det är allas angelägenhet. Och den insikten finns fortfarande kvar. Och det är det som gör Folk och Försvar så unikt. Själv har jag deltagit i olika konstiga roller i nästan 20 års tid på den där konferensen och haft liksom olika hattar på mig och sådär. Men det har ju ni andra också varit här. Jag tänkte börja med dig, Annika. Har du något sådär minne från Folk och Försvar du vill dela med dig?
Ja, inte från 46, men väl från 1995 och framåt. Och då, det var ju en annan värld då. Det är väl det första generella man skulle kunna säga. Sverige skulle omorientera sig efter kalla kriget. Officerare och politiker var tvungna att ha liksom en säkerhetspolitisk uppfattning. Och utifrån den också dra slutsatser för svensk vidkommande. Och det var ju närmast en chockartad upplevelse för båda de här grupperna faktiskt. Som det tog ganska lång tid att komma över. Det var mycket smalare då på den tiden. Militärt försvar, fokus är bredare. Det handlar också om inrikes säkerhet och så som har tillkommit efterhand som åren har gått. Men det specifika minnet, det måste nog ändå bli som har med dynamiken mellan militärt försvar och försvarsmakten och politiken att göra. Det var 99 och då var det Ove Victorin som var överbefälhavare. Han gick till hårt angrepp mot försvarspolitiker. Faktiskt, som han inte menade då inte förstod det allvarliga i situationen, saknar förståelse för försvaret, och närmare att på sparkerna så har nog inte en svensk överkommit faktiskt. Det var så att försvarsberedningen några veckor tidigare kommit med en rapport, och det var vi, får man säga, att jag var i försvarsberedningen då, ganska stolt över denna rapport då. Men Victorin då, ÖB, han var väl närmast förolämpad av den. Och då höll han ett väl förberett tal på Sälenkonferensen, och man hade låtit trycka upp en liten broschyr också med det här talet som delades ut. Och det förklarade han då att ett icke-antal namngivna politiker saknar förståelse för försvaret. Och då sa Håkan Juholt, då, försvarsberedningen på den tiden, att så uttrycker sig en myndighetschef som har bestämt sig för att avgå. Och sen fortsätter liksom den här dramatiken i efterdyningarna av konferensen. Och anledningen till att jag tar upp det är nog för att just illustrera den här spänningsfältet eller dynamiken just mellan profession och politik. Och det där uppstår ju gång på gång. Inte bara kring militärt försvar, men det har något slags epicentrum i specialkonferensen varje år. I någon bemärkelse, i någon dimension brukar just detta manifesteras.
Annika, jag måste bara flika in och fråga dig så här, 20 år efteråt, hade Victorin rätt?
Ja, både rätt och fel. Det var inte så att Försvarsmakten på den tiden förstod allt det som vi nu, när vi tittar bakåt, förstår att man borde gjort eller inte borde gjort. Så det var en dans där som både politiken och Försvarsmakten deltog i de där åren kring då 99. Men generellt sett så är det så att han hade rätt i att vi var betydligt mycket mer snabbare och därmed också resoluta i nedläggningen, framförallt på den civila sidan. Men också i dragkampen mellan vad som skulle liksom bestå som förmåga för att växa vidare om det skulle behövas framåt. Men jag skulle ändå vilja säga, och det hinner vi liksom inte riktigt reda ut just nu, men det var en ömsesidighet där mellan politiken och Försvarsmakten som ledde till den tidens långtgående nedskärningar av militärt försvar och inte minst återigen civilt försvar.
Mm. Några andra som har minnen från Folk och Försvar?
Oh ja, jag har inte varit med så många gånger. 2014 första gången jag var med. Så minns jag, det är det jag minns mest, det är när dåvarande statsministern Reinfeldt läxar upp oss allihop för att vi inte begriper oss på det här arbetsfältet. Det kommer jag ihåg.
Och då ska vi tillägga då att det här var i januari 2014 och det dröjde ju inte så mycket längre tid än så innan man fick facit på att det var Reinfeldt som inte förstod det här området.
Det var någon av de Folk och Försvararna där, det kom inte ihåg vilken det var, 2013 eller 2014, när jag gjorde någon sån här stor karikatyr av Sten Tolgfors som Bagdad Bob. Ja, det var ju när han fortfarande satt, det måste vara innan dess, när han fortfarande satt. Och de var jätteupprörda, Moderaterna, de tyckte det var oerhört hemskt. Och sen så bläddrade jag runt i tidningarna dagen efter. Då insåg jag att även Svenska Dagbladet hade på ledarplats kallat honom Bagdad Bob. Så samma dag så kallade alltså både Aftonbladets ledare och Svenska Dagbladets ledare, som då hade ju helt olika åsikter om allting, kallade då Sten Tolgfors. Det var ett par år tidigare. Och sen pratade liksom inte Moderaterna riktigt med mig efter det där. De var jätteupprörda över liksom våran kritik av deras försvarspolitik. Det var ganska roligt, kommer jag ihåg.
Amanda. Har relationerna förbättrats, Anders, eller?
Mellan mig och Moderaterna? Ja, det har de nog faktiskt gjort, tror jag. Jag tror att det var lite av en lågpunkt. För jag tror att de ansåg då att det var Socialdemokraternas fel och en socialdemokratisk ledarsida kunde inte vara mer försvarsvän än vad de var. Så det kastade liksom om rollerna väldigt mycket i debatten. Och det tror jag störde dem något fruktansvärt. Sen är det ju så att Aftonbladet har ju ganska många läsare. Så ganska många av hans väljare läste ju oss, och det var en ganska konkret kritik vi hade av deras försvarspolitik, så det är klart att jag är inte så säker. Jag tror det är nog bättre idag, det tror jag.
Och så får man väl säga att Tolgfors var ju inte ensam under den tiden att inte alltid se hur brister och sånt såg ut på riktigt. Det var många som var en del av det ansvaret.
Ja, Anders Borg på Finansdepartementet inte minst.
Verkligen. Amanda försöker få ordet här.
Nej, jag är väl junioren i sammanhanget, misstänker jag. Det blir mitt fjärde år i år, så att jag kom in ungefär när alla på riktigt började intressera sig eller påstås intressera sig för försvaret och försvarsfrågorna. Jag har ju varit aktiv i debatten längre än så dock. Men två av mina starkaste minnen från Folk och Försvar är väl dels den här debatten mellan dåvarande utrikesministern och försvarsministern för var det 2 år sedan, när de i princip stod och tog replik på varandra i talarstolen och var enormt oense om den gemensamma regeringens gemensamma politik. Och så fick Löfven gå in där och medla som någon slags fadersfigur. Och det visar väl kanske problemet att det är jättefint att alla försvarspolitiska talespersoner sitter uppe i Sälen och är ensiga. Men det är inte säkert att de utrikespolitiska, kanske framförallt inte de finanspolitiska talespersonerna, som ju inte är där och kanske borde vara det, är eniga. Så det riskerar ju bli mycket snack och lite verkstad. Och sen det tydligaste visuella minnet, det är väl första gången nuvarande ÖB kom upp och framträdde på scenen i uniform, vilket ju var något av en skandal, därför att Sälenkonferensen ska ju vara de stickade tröjornas förlovade. Alla ska vara nedklädda och familjära med varandra, och ÖB tyckte att han var där i tjänsten. Så det blev väldigt mycket snack om det, och det är rätt intressant, för idag är det väl, det är bara 2 år sedan, är det väl ändå ganska okontroversiellt, tror jag. Mm.
Idag är det väl mer självklarhet, men det är också en prägling av läget, och jag tycker att ÖB där resonerade rätt, att ett allvarligt läge och överbefälhavaren ska kommunicera i offentlighet och gör det i tjänsten, då funkar det inte att komma i lusekofta. Det gör inte det.
Jag tillhör de som gillar luskofterna, och jag reagerade också på att han är inte bara uniform, han är fältuniform på sig. Där står liksom ÖB i en kamouflageuniform på scenen och ska förklara. Jag kan tänka att om man ska prata med vanliga människor som inte ingår i någon slags försvarspolitik, då är lusekoftan nog mer kraftfull. Men visst, det skapar ju en av allvar. Jag vill minnas att ÖB den kvällen sjöng "Du kan lita på mig" på scenen. Jag undrar om han hade faktiskt på sig uniformen då också, va?
Ja, jag filmade det.
Ja, du får lägga ut den filmen sen.
Den lades ut i samband med det, så att den blev publicerad. Det var, ja. Han är en fantastisk sångare.
Ja. Vet du, det leder oss in på årets konferens. Jag tänkte om vi ska börja liksom recensera lite vad som finns på årets konferens. Idag, eller om det var igår, det publicerades väl igår, men det är tidningen idag, så publicerar ju då Mikael Holmström på Dagens Nyheter en genomgång av hur det här försvarsbeslutet faktiskt ska genomföras. Där han konstaterar att ungefär hälften kanske genomförs av det som försvarsberedningen ville. Vad är det som har hänt?
Ja, det lyckades ju inte Björn von Sydow reda ut riktigt i den här podden för några avsnitt sen. Och i grunden så handlar det alltså om att man har suttit och dubbelräknat mellan Försvarsmakten och Försvarsberedningen. Så att det är, om jag minns rätt nu från huvudet, sisådär 48 miljarder som man har dubbelräknat, som Försvarsmakten har använt till andra saker som Försvarsberedningen trodde att de kunde använda till sina saker. Och i det här förslaget då som Försvarsmakten då har lagt utifrån Försvarsberedningens rapport, så har man då dragit konsekvenserna av att pengarna saknas. Jag ska tillägga att det saknas också en pengauppräkning, så det är ytterligare 4 miljarder fram till 2025 som är mindre än vad Försvarsberedningen har räknat med. Så att då har du sådär 50 miljarder kronor mindre att genomföra saker och ting med, och då har Försvarsmakten gjort en prioritering.
Men hur kan vi hamna här om igen? Och varför just på försvarsområdet? Det är ju inte första gången det sker. Det är knappt första gången i år är det väl, men detta försvarsbeslutet, pratar folk inte med varandra?
Nej, det är ju, alltså, jag är lika frustrerad som du, och utan att kunna ge en hel förklaring till varför det här uppkommer. Men någonstans så har vi ju ett systemfel i svensk försvarspolitik och svensk försvarsprocess. Den har hamnat i en konstighet där processen lever sitt eget liv, och där andra logiker får styra än de reella behoven och säkerhetsläget. Jag skulle ha önskat att försvarsberedningen inte liksom fortsatte gå i den här fällan, men man har ju följt de direktiv man har haft. Och då lägger man det här förslaget som är alldeles för otillräckligt i förhållande till läget. Och sen så har man räknat fel på pengarna, och så tickar tiden på. Och vi sitter ju inte liksom i en situation i världen där vi kan vänta in 2030-talet med att göra saker och ting i lugn och ro.
Men
pengarna, Annika,
jag tänkte dig, Annika, du har ju suttit i en försvarsberedning.
Ja.
Och jag är bara så fascinerad av hur den här kommunikationsmissen har gått till. Alltså hur kan man ha olika åsikter om 48 miljarder mellan liksom försvarsdepartementet och försvarsberedningen och försvarsmakten? Hur kan man
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hur kan en sån sak hända?
Ja, det är naturligtvis ganska outgrundligt. Det finns experter inblandade, man har representanter från de olika relevanta departementen, till exempel Finansdepartementet och så. Men man ska väl minnas då här också att det finns en diskussion som uppstår gång på gång om den här till exempel uppräkningen som Patrik nämner. Där man då anser sig ha fått försäkringar av att nu ska det ske på ett annat sätt. Och så kommer Finansdepartementet med ett nytt besked. Och det var då en överraskning, verkade som, både för Försvarsberedningen, Försvarsberedningssekretariat och Försvarsmakten. Så det är en del, det är liksom en delmängd i det hela. Men här finns det kommunikationsmissar och också kanske en fråga om vilka mandat man har från olika experter utifrån sina respektive myndigheter eller departement och så. Och det måste man ju komma till rätta med naturligtvis. Jag tror också att det här effekter vi nu ser i DN nu, som Holmström skriver om, det är ju inte bara pengar utan det är också en prioriteringsfråga. Och det är ytterligare en sak då som manifesterar den här lite dragkampen mellan att professionen vill ha större handlingsfrihet och mäcka sig själv för bästa försvarseffekt. Medan politiken har, nu generaliserar jag, lite lättnat på då att de prioriteringar man gör och sätter inte alltid då genomförs. Och jag tror just på medsidan, eftersom det är det som är i fokus just nu då i Holmströms rapportering här, så har vi sett det i budgetpropositionen att man är missnöjd med att man inte genomför satsningar på brigaderna så som politiken har sagt. Och därmed kommer man tillbaka nu och säger nu är det så här att det är detta som gäller. Men återigen, under alltihopa är det detta som Patrik säger, det handlar ju om pengarna och resurserna och hur hårt man måste prioritera och skära.
Men om man ska reda ut det här, alltså det är ett problem som är att det är för lite pengar. Därför att man någonstans hade skett en kommunikationsmiss. Och sen så är det så att Försvarsmakten vill hellre lägga pengarna på skalförsvar, på flygvapen, på flotta, medan däremot Försvarsberedningen vill gärna lägga det på nya regementen och utveckling av arméförband. Om man tittar på den liksom dragkampen, det är ju både pengar och liksom prioritering. Är det så det brukar se ut? Jag tänker Johan.
Jag vet inte om jag klarar av att reda ut det. Jag tänker att det kanske inte är egentligen pengar som saknas, utan vi har ju, får inte glömma också att vi har, det här är ju också en delvis en konsekvens av ett oklart regeringsläge under förra året. Vilket ju fick att vi fick en annan budget och då tog Försvarsmakten det för intäkt att liksom styra åt ett visst håll som handlar mer om att öka en, då, en tröskeleffekt eller någon form av mindre avskräckningsförmåga. Försvaret är ju krigsavhållande i första hand. Då. Det är ju det som är den primära uppgiften. Och sen menar man då på att ska vi då genomföra allt det som Försvarsberedningen vill göra, då kommer det kosta extra pengar, och det är där så att säga i så fall det saknas pengar. Det som jag tycker var intressant i den här artikeln, det var ju faktiskt att den nya ordföranden i försvarsutskottet, Paul Jonsson från Moderaterna, som ju faktiskt har lagt om sin försvarspolitik ska vi säga också kraftigt sedan 2014, var ju ganska frän får man säga med att säga att det här är liksom, myndigheten skulle räkna på ett uppdrag från Försvarsberedningen, genomförbarhet och så vidare, och det har man inte gjort, man har svarat en annan sak. Så det här kommer bli väldigt spännande att se vad det här tar vägen någonstans.
Ja, men det är uppenbart att den här processen leder återigen till en friktion mellan politik och försvar. Mm. Och det är ju väldigt olyckligt, men i grunden skulle jag säga att det stora problemet uppstår ju när politiken fortfarande inte har gjort en grundläggande beställning på vad är det vi ska ha i grundläggande försvarsförmåga för soliga tider nu när vi ska återta ett totalförsvar. Vi ska komma ihåg då att vad vi gjorde sen Annika grälade med Viktorin där på 90-talet på Folk och Försvar, så skrotade vi totalförsvaret, la bort liksom koncept kring att vi skulle ha ett nationellt försvar och så skulle det vara ett insatsförsvar, och sen nu är vi på väg tillbaka mot ett nationellt försvar och så tillbaka totalförsvarsplaneringen och så vidare och så vidare. Men vi har ju fortfarande inte på allvar liksom sagt vad är det vi ska kunna klara av och tagit konsekvenserna av det. För tittar vi så och försöker liksom göra den bedömningen, om vi lyssnar på lite andra då, till exempel Kungliga Örlogsmannasällskapet gjorde en studie när det gällde marinen, konstaterade att vi skulle behöva ha 3 gånger så många ytfartyg för att kunna klara av flottans uppgifter. Idag så kan vi klara av att hålla Göteborgs hamn öppet en begränsad tid med den marin vi har, och då lämnar vi östkusten. Vi har liksom bland de längsta stränderna i Europa, 90% av vår import kommer ju via havet. Flygvapnet, där var ju flygvapenchefen ute och sa att E-plan skulle nog behövas dubbelt så många som det som är beställt. Så att det är ju inte bara armén som är för liten, utan vi har ett mycket större problem. Och politiken i försvarsberedningen klarar ju inte av att sätta upp ribban vart vi ska, utan har haft det här begränsade uppdraget med 2025 med liksom rörelse mot 2030, men med en ekonomisk ram som sträcker sig på 1,5%. Det är ju här vi hamnar fel.
Amanda?
För att haka i det här är ju också en återkommande konflikt inom försvarsområdet, att Försvarsmakten kanske tycker att politiken är inne och pillar för mycket, och försvarspolitiker vill gärna prata exakta vapensystem och numrär och placering, och ibland kan det väl finnas lokalpolitiska och industripolitiska och så vidare, andra saker som också ligger bakom, likväl som försvarsförmåga, medan politiken tycker att det är de som styr försvarsmakten, och ÖB ska vara tyst och göra som man blir tillsagd, för att hårdra det. Vad är egentligen en rimlig avvägning här emellan? Hur mycket ska politiken styra? Hur mycket ska man lita på att försvarsmakten själva klarar av? Hur bör ramarna se ut? Kommer vi någonsin komma runt den här dragkampen?
Det måste ju finnas ett visst mått av detaljstyrning. Alltså att anlägga en marinbas eller bygga en flygflottilj, det är ju liksom decennier, kanske till och med sekellånga konsekvenser av det, om det ska vara i Karlskrona eller vad det nu är för någonting. Så att där måste man vara inne, men annars kan man ju tillämpa målstyrning, så att säga. Det är ju ganska vanligt i andra sammanhang. Och där tycker jag det liksom haltar lite grann, därför att man i den förra rapporten från beredningens sida som handlade om det civila försvaret, där pekar man ju ut att vi skulle kunna stå emot en avspärrning i 3 månader. På samma sätt så borde man ju sätta upp en klar dimensionering i tid också, eftersom vi har valt en militärt alliansfri linje, men med då ett fördjupat samarbete med stater runt omkring oss. Att man då kanske ska kunna klara sig själv militärt under en månads tid och liknande, för det är då man kan påräkna större förstärkningar.
Annika?
Ja, jo, men det där är viktigt med målstyrning, och jag tror också att det går att göra. Jag tror aldrig man kommer ifrån den här dragkampen totalt, det tror jag inte. Men det är klart att man kan göra det bättre. Dock är det så, tror jag, att vi är dåliga på att utkräva ansvar. Och det är en konsekvens av om man ska lägga över mer ansvar på professionen. Alltså större målstyrning och tydligare mål från politikens sida. Och sen får försvarsmakten utforma för en bästa försvarseffekt i en större liksom handlingsfrihet. Då måste det till också att man kan utkräva ansvar för när det blir fel och för länge. Som det tar liksom, att genomföra olika saker. Där haltar det också. Men hade vi blivit bättre på det ena, så hade man kunnat öka frihetsgraderna på den andra sidan. Och det tror jag hade varit bra.
Jag tänker att konferensen, det här är ju ett tema på konferensen, ekonomin. Jag vet inte om man kommer reda ut det riktigt, men det är ju en sån stor konflikt som finns under. Sen finns det ju några andra frågor. Om man tittar på programmet imorgon eller på söndag, så pratar ju Ann Linde, utrikesministern, och Ulf Kristersson, partiledaren. Tittar man på måndag sen, så är det ju liksom försvarsdagen, när Peter Hultqvist och överbefälhavaren kommer att prata. Och tittar man på tisdagen, så är det lite mer av en civilförsvarsdag. Och då är det bland annat Dan Eliasson som pratar. Så att man kan säga att man har ju ändå någon form av tematik i hur konferensen är upplagd. Om ni tittar, liksom, vad har ni för förväntningar, förutom liksom den militära ekonomin och så, vad har ni för andra förväntningar på själva konferensen?
Jag tror att mycket kommer sättas första dagen i utrikes- och säkerhetspolitiken. Därför att jag tror att vi allihop känner att liksom världen tränger sig på olika sätt. Och att det är lite mörkgråare skyar. Inte bara i klimatet, så att säga, utan även så att säga, i geopolitiken och liknande. Och på våra handelsintressen i vägen, och det är cyberattacker och alla möjliga saker. Så jag tror det kommer sätta väldigt mycket tonen för detta, och jag förväntar mig att vi kommer få se en betydligt mer pragmatisk utrikesminister exempelvis än vad vi hade tidigare i det sammanhanget. Ja, den sprickan kommer inte vara lika uppenbar som Amanda refererade till för 2 år sedan.
Vi kommer att se att sprickan mellan UD och Försvarsdepartementet kommer att minska. Det förväntar jag mig också. Mm. På ett helt annat sätt än en mer enhetlig linje istället för en upplevelse ibland att det är 2 separata spår som agerar. Men jag tror att den så att säga dagsländan, och nu menar jag inte något vanvördigt att Iran skulle vara en dagslända, men om vi tittar i den nyhetslogiken så finns det ju vad är liksom stort på dagordningen, så kommer Iran att vara det som sätter prägen, tror jag, på söndagen. För att det är on top of mind, och det här är också det första stora framträdandet som jag tror är. Det är möjligt att Sverige håller någon presskonferens innan, men annars är det första tillfället som Sveriges utrikesminister tilltalar en tv-sänd publik i detta ämne. Så att jag tror att det kommer att ta mycket större plats än de första utkasterna i hennes tal, som säkerligen gjordes redan före jul.
Får jag bara ta en sak till också, och det är att Lena Hallin, då, chefen Must, och Claes Friberg, säkerhetspolischef, pratar första dagen. Det får ni rätta mig nu, Annika och Anders, men jag tror inte att det har hänt innan att de har varit på första dagen. Det visar också att det här tränger sig på, för då kommer vi få deras bild av vad de ser i sin vardag, så att säga. Och där ska vi nog lyssna ganska noggrant på vad de säger.
Och det kommer att handla om gråzonsproblematiken, det vill säga då antagonister, så de som vill oss illa, som agerar under nivån krig, och vad som sker redan idag.
Det ska vi komma ihåg också, att Säpo har ju flera år i sina årsrapporter pekat ut Iran som det land jämte Ryssland och Kina som bedriver mest underrättelse, informationsinhämtning och så vidare gentemot Sverige. Så den konfliktytan har ju en mening redan funnits och kommer naturligtvis bli mycket större nu. Utrikesministern kommer naturligtvis bli väldigt intressant. Inte minst, tror jag, för att se hur mycket hon kommer ta avstånd från sin föregångare. Inte bara att klyftan kommer vara mindre, utan även om hon kommer markera, vilket hon en mening kan tänkas sägas ha gjort redan när hon lägger upp bilder på Instagram med ÖB framför julgranen på UD och ser till att första mötet blir med Israels ambassadör. Så att det kan ju på något sätt vara UDs omtag liknande borgerlighetens för ett par år sedan, när man insåg att det inte var en hållbar linje och gjorde helt om. Sen så tycker jag att tisdagen ska bli mycket intressant, inte minst mot bakgrund av Iran, där vi pratar livsmedelsförsörjning och totalförsvar och näringslivets ansvar i de här frågorna. Därför att någonting som ganska direkt kan påverkas av Iran-konflikten ur ett svenskt perspektiv, det är ju transportvägar, oljepriser. Det är ju redan nu kris i många frågor, typ många läkemedel som inte finns på apoteken, som kommer långt bort ifrån. Om vi då får svårare med import och export för en orolig omvärld, vad händer då? Vem är ansvarig för de här lagren? Det här är ju frågor som vi, trots att vi har börjat prata lite om totalförsvaret och civilförsvaret igen, inte riktigt har börjat ta itu med. Om det inte ens fungerar i fredstid. För det är ju rätt allvarliga mediciner som har slut. Det är ju hjärtmediciner, det är mediciner mot ADHD, Levaxin för folk med köldkörtelproblematik, mediciner som faktiskt inte går att leva utan och inte heller har gått att få tag på. Det är en orimlig situation.
Ja, och sen såg vi vad som hände när en rad landsting bytte företag efter en upphandling. Vilket ledde till att det företaget inte klarar av att leverera grundläggande saker som plasthandskar och sanitetsgrejer och annat. Vilket gjorde att en mycket stor mängd operationer i flera landsting fick ställas in på någonting som borde liksom vara banalt basic.
Annika?
Ja, jag håller med om det ni har sagt. Och de här storheterna och de stora kontinentalplattorna som är i rörelse här i säkerhetspolitiken och geopolitiken skulle kunna kokas ner till en punkt som är lite anspråkslös, som utspelar sig dag 2, alltså på måndagen. Leverans av tillväxt är rubriken på en diskussion som är otroligt central då. För då ska vi då samla oss som land i det här läget. Så ska vi tillväxa både civilt och militärt och ha en större förmåga, motståndskraft och så. Uthållighet, vi ska klara av situationen, hur den kommer att utspela sig framåt. Och då handlar det om hur detta samhälle gemensamt då ska kunna utföra den här tillväxten. Och det är då Peter Sandvall med GD för Försvarsmakten, Maria Bredberg Pettersson heter hon ju, generaldirektör på Fortifikationsverket, och Kristina Mall som är generaldirektör för Totalförsvarets rekryteringsenhet. De ska ta sig an den här frågan. Och det här är ju enormt relevant, därför att det handlar om då hur detta ska hänga ihop också. Att politiken inte bara, om man samlar sig till att dela medel då för att göra olika investeringar civilt och militärt, utan i alla steg ska vi kunna anstränga oss. Och det handlar om allt ifrån att Försvarsmakten ska kunna växa med tillståndsprocesser och det ena med det andra. Och till då på den civila sidan att komma vidare utifrån den utredning som du diskuterade. Näringslivets roll i statsförsvaret, men också naturligtvis måste föras vidare till konkreta åtgärder. Så det där är en lite, kanske något underskattad dimension som jag vill peka på. Och sen har vi ju senare samma dag en intressant punkt som heter säkerhetspolitiska doktriner under omdaning. Och det är också väldigt relevant och hur vi ska orientera oss i den här världen. Vi tänker på vår egen del, men också vad vi kan se tendenser och trender i omvärlden. Hur man formerar sig i det här läget. Så att det var väl två sådana här små nedslag jag skulle vilja göra reklam för, som kanske inte annars uppmärksammas direkt i programmet.
Alltså, så själv så har jag funderat väldigt mycket på söndagen. Jag säger morgondagen hela tiden, men det är söndagen. Därför då är ju Ryssland på tapeten. Och det tycker jag själv är intressant, just av ett annat skäl också. Det är att vi har lite slutat prata om, alltså lite den säkerhetspolitiska motivet till varför vi har en tillväxt i Försvarsmakten har lite försvunnit ur debatten. Det har blivit väldigt mycket så här gröna gubbar och siffror och hit och dit. Men vänder vi blicken åt Ryssland så ser vi att där har läget förvärrats avsevärt sen försvarsberedningen kom med sin första rapport och även sin andra rapport. Så att det, omvärldsläget försämras. Och nu har vi haft Kina, så har omvärldsläget försämrats ytterligare. Och precis som ni påpekade förut, som Amanda sa, Iran är ju den tredje aktören, fientliga aktören, som både Must och FOI och Säpo har ägnat ganska mycket tid åt. Så här ser vi ju liksom en trojka av länder som ju börjar samarbeta med varandra. Och där ser vi också, strax innan jul så var det ju övningar mellan Iran, Kina och Ryssland. Marina övningar som tillsammans övade. Så att vi ser ju också en formeringen av någon slags kretsländer som vill oss ganska illa och har liksom helt andra strategiska intressen än vad Sverige och väst har. Och det ägnar man ganska lång tid åt, just Ryssland, på eftermiddagen. Det skulle jag säga, det är lite av det jag har ändå hängt upp mig på som.
Mm. Och det är ju Gudrun Persson kommer ju att dra då den här med utdrag ur den här FOI-rapporten med Rysslands militära förmåga, och det brukar hon alltid göra på ett mycket excellent sätt. Så att ska ni titta på någonting från tv-sändningarna där, så rekommenderar jag den punkten.
Och det kommer sändas på måndag, om jag har förstått rätt. För de sänder inte SVT Forum på söndag, utan det sänds på måndag, just de delarna som sänds på söndag kväll. Så det är en viktig del i att förstå varför gör vi allt det här andra i Sverige som vi pratar om. Jag tänkte, man ska ställa frågan så här, om ni har några andra så här guldkorn för att rekommendera just tv-tittare och lyssnare. Vi har ju de här ministrarna, de här stora sakerna. Har ni några, precis som Annika lyfter fram, några speciellt små saker som ni har fäster vid i programmet som ni tänker att det där är någonting ni ska ha koll på?
Får jag haka på den direkt, Anders? Där? För att, apropå vad vi pratade om tidigare, om det här beslutsfattandet och dynamiken mellan profession och politik och så kanske man ska uppmärksamma, eller jag tycker man ska uppmärksamma Björn von Sydow då, som var ju ordförande i försvarsberedningen och har varit försvarsminister och sett många centrala delar i statsförvaltningen utifrån olika liksom, horisonter. Han kommer ju prata om centralt beslutsfattande i komplex hotbild. Nu vet man inte riktigt vad som döljer sig bakom den rubriken, men jag hoppas och tror att vi får med oss några, tror jag. Han kan ju vara frispråkig och i synnerhet nu när han har liksom också lämnat de officiella delarna kring försvarsdelen och sådär, kring vad är det då som inte fungerar i detta land och vad är vi kanske också bra på som vi ska framhålla då naturligtvis.
Och det är på tisdagen.
Och om han kommer att ta ut svängarna där, då kommer det bli väldigt intressant. Björn von Sydow är ju en, vad man kan kalla för en verklig statsman som har de långa linjerna och dessutom en statsvetenskaplig profession. och varit talman och försvarsminister och ordförande i försvarsberedningen. Så att det finns få som kan staten på det sätt som han kan.
Mm. Jag tycker det ska bli jättespännande att höra Dan Eliasson faktiskt. Han har ju, alltså när det gäller det militära försvaret så är ju faktiskt glaset halvfullt, även om det då finns liksom tveksamheter kring försvarsberedningens satsningar. Försvarsmakten har ju ändå ett betydligt bättre utgångsläge än vad det civila försvaret har. Och Dan Eliasson har ju fått mycket kritik genom åren i sina olika roller, men man har ju sett här i branden som var då 2018 blir det va, att han tog för sig på ett sätt som man liksom inte riktigt hade förväntat sig att en svensk myndighetschef skulle göra. Och nu måste man peka på någon som liksom är motorn i uppsättandet av det civila försvaret och som kan bli då en så att säga jämvikt till det militära försvaret. Och där förväntar jag mig faktiskt att han kommer komma med ganska beska besked till politiken faktiskt.
Jag tipsar väl lite mer generellt då om tjänstemännen och myndighetscheferna. Politikerna hör vi ju så ofta annars och de brukar inte ha något större problem att bruta sig både här och där. Men Säpochefen, MUFT-chefen, ÖB, även de på lite lägre nivåer, mer specialiserade, de har en tendens att prata väldigt fritt på Folk och Försvar och på ett sätt som de kanske bara så har möjlighet eller intresse att göra på speciellt många andra forum. Folk och Försvar, Sälenkonferensen, är ju väldigt speciell på det sättet där man har en väldigt öppen dialog både med oss som är där men också med svenska folket i stort. Så jag tycker man ska ta den chansen och lyssna på vad de har att säga, därför att de brukar ge en mycket realistisk bild över hur det ser ut på deras ansvarsområden och ger en insyn som faktiskt är svår att få på annat sätt om man inte har tillgång till dem direkt.
Det som jag tror att kommer att vara kanske minst givande är nog de politiska paneldebatterna. De är ju ihopsatta på lite lustigt sätt. Det blir ju svårt att ha 8 på scenen, så det är upphackat 4 och 4. Och en halva får ta liksom civila delarna och den andra får ta de militära delarna, och så har de 25 minuter, vilket också är en kort tid för ett vettigt politiskt samtal. Gissningsvis så tror jag att den politiska spänsten, det kommer att komma i utspel på sidan om från scenen och inte det som händer på scenen.
Det kan man ju säga, det är också...
Aj, aj, Patrik, jag ska...
Ja, jag tänkte samma sak.
Jag ska kommentera de här panelerna. Så att jag tror, i alla fall tror jag att min...
Ja, men du kommer att kommentera excellent, Annika. Men du har en huvudvärk att göra det.
Jag tänker så här, får jag bara säga det här är också, bara så att folk förstår det här är alltså en tradition i Folk och Försvar, att man låter alla politiska partier säga någonting i 3 minuter om ett ämne. Och sen får man ett par frågor från moderatorn. Det är de panelerna som Patrik syftar på. Jag säger att jag håller inte riktigt med. Jag tycker det är väldigt intressant. Jag brukar själv sitta med penna och papper och så här, anteckna ner. Vad säger olika? Hur tittar de på varandra? Och det är också bra, när man ska skriva artiklar så kan man skriva liksom, ja men han tittade så och hon sa det och sådär. Det blir ofta väldigt, där kan man hitta de pratminus man sen använder. Så att de är inte helt meningslösa. Så jag håller inte riktigt med Patrik där.
Jag tänkte
och vad
säga,
som inte sägs så ofta tydligt också.
Ja, det är ju det som jag tycker är det mest intressanta, vad som inte sägs.
Nu får Johan komma in.
Nej, jag tänkte till de som vill titta på det här och så är det också väldigt intressant att spana på de politiska ungdomsförbunden. För där kan det, alltså ibland finns det väldigt mycket spets där. Jag kommer ihåg att de borgerliga ungdomsförbunden för några år sedan var ganska duktiga på den här biten. Och det har funnits socialdemokratiska och andra också för den delen. Så att det är intressant att se vad som rör sig bland deras medlemmar och tankebanor så att säga. För det är en kommande generation i försvarssäkerhetspolitiken.
Mm. Och med de orden så tror jag att vi börjar närma oss slut på detta samtal. Det här Folk och Försvar inleds alltså på söndag klockan 12.30. Och det sänds i SVT Forum så att alla kan titta på det. Och ni kan ju också följa det här i Aftonbladet och i stort sett alla andra medier.
Men vänta Anders, jag tror att det är en viktig sak som du har som vi måste få med här.
Okay.
Och det är ju faktiskt att idag är en liten speciell dag. Så du fyller år idag. Grattis!
Grattis!
Ja, grattis
Anders! Grattis!
Tack så mycket. Och för att fira det så ska vi nu avsluta med en krönika av Patrik Oksanen om avskräckning.
Vår beredskap är god.
Avskräckning. Att avstå av skräck. Det är ett centralt begrepp i strategi, avskräckning. Tanken är att en till synes underlägsen styrka ska kunna avhålla en starkare motstånd från angrepp genom att ha förmågan att tillfoga så mycket skada att priset blir för högt för att det ska vara ett alternativ att angripa. Eller för att uttrycka det lite mer brutalt. Den stora elaka mobbaren på skolgården ska veta om att den ger sig på någon mindre, så kommer det att både göra ont och bli pinsamt, så det räcker härifrån till midsommar. Men avskräckning låter ju lite läskigt, så vi i Sverige har faktiskt ett finare och trevligare ord för det. Ett ord som gör att vi inte ska tänka på krig som faktiskt är läskigt och otäckt på riktigt, utan något som passar vårt trivsamma folkhemskynne så mycket bättre. Därför kallar vi det för tröskeleffekt i Sverige. Om någon ovälkommen vill komma till vår röda stuga så ska tröskeln vara så hög att det blir jobbigt att försöka kliva över. En effektiv tröskel, tröskeleffekt. Det här låter ju inte lika läskigt som att prata om skräck, avskräckning. Tröskeleffekt finns faktiskt också med i Försvarsmaktens vision, som beskrivs som tröskeleffekt, tillsammans, tillgänglighet, trovärdighet, vilket innebär att, citat, Sveriges militära kapacitet ska skapa en tröskel med starkt avhållande effekt, något som kräver att vi upprätthåller en hög tillgänglighet och rätt förmåga i den komplexa och svårförutsägbara säkerhetspolitiska omvärlden vi befinner oss i. Slut citat. På vanlig folksvenska betyder det nog närmast, fan ta er om ni ger på oss, då kommer vi spränga er åt helvete av bara den. Alltså avskräckning. Men så säger vi inte i Sverige. Vi säger tröskeleffekt. Fint och trevligt och inte alls krigiskt. Tänkandet kring avskräckning kom att utvecklas under kalla kriget och kring kärnvapenbalansen mellan USA och Sovjetunionen. Konceptet MAD, ja, tokighet och galenskap, stod för förkortningen Mutual Assured Destruction, ömsesidig garanterad ödeläggelse. Avlossas ett kärnvapen så överlever ju ingen i slutändan när alla smält av sina robotar med kärnladdningar. Det var en avskräckning som fungerade, det kalla kriget blev aldrig hett, även om det balanserade på undergångens brant några gånger. Det kallades ju inte för MAD utan orsak. Nu lever vi i en annan tid, en tid där vi behöver fundera på avskräckningen och hur den ska fungera. I en tid där det blir svårare att veta med säkerhet vem som gör en aggressiv handling i gråzonen mellan krig och fred, så blir avskräckningen mer komplicerad. Hur ska vi avskräcka ett cyberangrepp eller en informationsoperation? Vi kan inte skicka kryssningsrobot som svar på ett falskt brev, eller? Den här huvudvärken tog Norges försvarsminister Frank Bakke-Jensen upp i sitt nyårstal, där han sa, citat, militärmakt, underrättelse och ekonomisk makt används öppet för att pressa och undergräva andra stater på bekostnad av diplomatiska och politiska lösningar. Slut citat. I en intervju med Världens Gang utvecklar han hela med att små stater som Norge riskerar att förlora inflytande och säkerhet när stormakterna hävdar sin rätt på bekostnad av andra. Bakke-Jensen konstaterar att de senaste utvecklade metoderna för att sätta press på andra länder utan att förklara krig är problematiska och utmanande av minst fyra skäl. För det första, attacker och oro initieras med enkla verktyg som är billigare än stora militära operationer, till exempel genom cyberattacker. Två, de kan göra stor skada. Tre, det är svårt att fastställa vem som står bakom det. Och slutligen, det kan vara svårt att komma ikapp. Och så kom han till det där ordet avskräckning, det som vi i Sverige alltså inte riktigt tör säga. Till Världens Gang säger försvarsministern, citat, jag har baserat försvaret på avskräckning. Det ska vara dyrt att ge sig på oss, men i en mer komplex hotbild kan mycket gå fel utan att det kostar mycket för angriparen och utan att upptäckas. Så hur skapar du då tröskeleffekt mot någon som du kanske inte upptäcker? Någon som jävlas i syfte med att få samhället att gå sönder, men som inte gör det lika öppet som ett flyganfall eller en landstigning. Den frågan kommer att bli allt mer kritisk ju längre in på 20-talet vi kommer. Kanske är ett första steg att sluta prata om tröskeleffekt, utan att våga använda det där otäcka ordet avskräckning.